god kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimma. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi har kommit till del 20 på Romarbrevet, och vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här då i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna på det på nätet, Värnamo församlings hemsida, värnamopastorat.se, och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar, så har du alla bibelförklaringar som har varit i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi ska fortsätta vårt studium i Romarbrevet. Vi har kommit till kapitel 6. Vi börjar som vanligt med att be. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Det är stort för oss, obegripligt stort, att du är intresserad av den här samlingen. Du är intresserad av att ditt herravälde ska växa sig allt starkare ibland oss. Du bryr dig om var och en av oss. Nu vill vi vända oss mot dig, öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen. Och så vill vi att du talar ditt ord till oss. Och inte bara talar, utan påverkar oss, verkar genom ditt ord och genom din ande i oss på ett sådant sätt att vi förvandlas till att bli mer och mer lika dig. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, sjätte kapitlet i Romarbrevet är ju spännande, och sjunde och åttonde kapitlet också. Vi kommer vara i de här kapitlen nu några timmar. Men för att vi ska kunna tillgodogöra oss eller förstå så mycket som möjligt av de där kapitlen, så är det ju viktigt, tror jag, att ha klart för sig det som vi talade om förra gången. Nämligen alltså i kapitel 5 då, den sista halvan där i kapitel 5, där Paulus förklarar att så som vi tidigare var i Adam och under Adams herravälde med synden och skulden och döden så småningom, på samma sätt så är vi nu då överflyttade till att leva i Kristus, där Kristus är vår tillhörighet. Och jag tycker att det var bra, den där insikten som vi hade förra tisdagen, om det var nu var förra tisdagen, att det handlar om, förutom då att vi har förflyttats ifrån synden till rättfärdigheten, från Adam till Kristus. Och det här måste betonas och det måste förstås och tas emot ordentligt, för att annars så blir det både och. Vi haltar på båda sidor. Vi måste komma över helt och hållet. Och ett annat sätt att uttrycka det, som vi ska se här alldeles strax, det är ju att vi har bytt ägare. Vi har bytt herre. För se, frälsningen och det kristna livet handlar inte om vad du och jag har åstadkommit eller kan åstadkomma, utan det handlar uteslutande om Herren Jesus, vad han har gjort och vad han betyder. Att han är Herren i vår gemenskap och Herren i våra liv, det är det som är avgörande. Och vi vill vara lyhörda och lydiga emot vår nya ägare. Så det här med rättfärdighet har ingenting att göra med vad vi har åstadkommit, utan det är frågan om vem vi tillhör. Vi tillhör den rättfärdige, och därför får vi del också av hans rättfärdighet. Och det här är, får nog sägas hur många gånger som helst egentligen, därför att det här är så grundläggande för fortsättningen. När vi kommer nu in i sjätte kapitlet, så, som ju handlar om att vi har övergått från synden till nåden, så är det samma sorts tänkande, så att säga. Eller i sjunde kapitlet, också samma sorts tänkande. För då var vi tidigare under lagen och nu är vi under nåden. Nu är vi i Kristus, i hans rättfärdighet. Vi är inte både och. Eller i åttonde kapitlet, tidigare så levde vi under, eller i dödens miljö, så att säga. Nu lever vi i livets miljö. Det är inte ett både och. Och då finns det invändningar förstås och säga, ja, men jag är fortfarande så syndig och så vidare. Ja, därför att Herren Jesus Kristus har tagit emot oss sådana som vi är med vår kötsliga natur. Så att även om vi är i Jesus Kristus och även om han nu är vår Herre, så är det fortfarande så att vi har kötslig natur. Som Paulus säger när vi kommer till 7:e kapitlet, synden bor inom mig. Och det ska vi återkomma till. Men det är inte den kötsliga naturen vi ska tro på, utan det är Kristus vi ska tro på. Det är inte på vår egen svaghet, på våra egna tillkortakommanden. Det är inte de som ska dominera oss eller som vi ska förtrösta på, utan vi ska förtrösta på Kristus. Och därför så måste vi med en dåres envishet fästa ögonen på Kristus, Jesus, och se vem han är och vad han har gjort. Så det är själva utgångspunkten. Och har man inte det här något sånär klart för sig i alla fall. Ni hör ju vad jag säger och ni förstår vad jag menar. Vi går från mörker till ljus. Har man inte det klart för sig, då är det väldigt svårt att tillgodogöra sig kapitel 6, 7, 8. Utan utgångspunkten måste vara den rätta. För det är det här nya tillståndet eller den här nya positionen, den nya ägaren, som är grundvalen för det kristna livet. Det är inte din tro eller din otro eller dina tvivel eller din talang eller vilken församling du är med i och så vidare. Det är inte det som har betydelse, utan det är vem du tillhör som har betydelse. Och det får vi aldrig tappa bort. Om du tittar i 6:e kapitlet, vi ska ta några versar i taget här, men jag vill visa på hur Paulus talar om synden, för att han talar om synden som vore synden en person. Synden personifierad, synden utövar herravälde. Titta till exempel i vers 11. Kapitel 6, vers 11. Ni är döda från synden och lever för Gud. Vers 12. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Alltså synden är här, om du tänker en person som är synden, den onde. Och den onde, synden, ska inte härska ens i vår dödliga kropp. I vers 23 så syns det igen, va? Syndens lön, alltså den onde herrens lön, är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Eller i 8:e kapitlet, vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så jag är alltså inte under syndens och dödens lag. Mitt sanna jag, min tillhörighet, är livets andes lag. Det är inte ett både och, utan jag är fri från syndens och dödens lag. Och det kan vara svårt att tro eller tillgodogöra sig, därför att vi är så medvetna om synden i vår kötsliga natur. Och vi är så medvetna om att döden verkar i oss. Men inte desto mindre så är det inte den som vi fäster vår förtröstan till. Det är inte där vi har satt vår lit, utan vi har satt vår lit i Kristus. Och Kristus är större, han är starkare, han är den som har börjat förvandlingen i våra liv. Och när vi nu går igenom vi ska se om vi kan hinna med förhoppningsvis kanske 11 versar. Det hade ju varit bra om vi kunde göra så långt idag. Så jag säger så här, att det 6:e kapitlet, man delar in det i två delar. Så är det först de där 11 versarna och sedan är det vers 12 till och med 23, om man tar det i två delar. Och om vi kan hinna med den första delen så vore det bra, va? Och vi kommer att se när vi går igenom, ska se här, ja, till och med i de 11 första verserna så kommer vi se 4 faser eller 4 etapper, 4 steg. Och det första är att vi kommer att se och förstå att förvandlingen av våra liv har börjat. Och det är just det, att vi har flyttats över från att ha varit under Adams herravälde till att flyttats över till Kristi herravälde. Det har skett redan. Så förvandlingen av våra personer har börjat. Så det är det första. Det andra som vi kommer att stöta på här i sjätte kapitlet, det är de invändningar som samtiden hade mot Paulus när han sa det här. Och det kommer vi också att kunna känna igen oss i, därför att det finns ju invändningar. Jag har redan nämnt en del, att det är svårt att tro och vår kötsliga natur och lagen och så vidare. Va? Så det ska vi ta upp också, invändningarna. Och det tredje som är huvudpoäng i sjätte kapitlet, det är ju dopet. Och dopet är Guds sätt att göra det här personligt. För det som Gud har gjort genom Jesus Kristus, han har gjort för hela mänskligheten. Ja, han har gjort det för dig, men han har gjort det för alla. Men ditt dop är ditt dop. Så där kommer tillämpningen just till dig som person. Och därför är ditt dop väldigt viktigt. För ditt dop är ingenting annat än det som Jesus Kristus har gjort. Det kommer vi att se också. Och sen kommer vi också att se, om vi kommer så långt nu då, hur förvandlingen går till. Det sker nämligen, som det står här, genom Faderns härlighet. Och det ska vi försöka förklara vad det är också. Så det som har hänt här nu då, återigen innan vi börjar läsa. Det som har hänt är att vi har flyttats över till och förklarats för rättfärdiga. Vi har friköpts. Vi har försonats med Gud i Jesus Kristus. Vi har fått nytt liv. Vi har blivit lovade att undslippa vredesdomen. Vi ska bli frälsta. Och vi har den tryggheten i honom. Alltså förvandlingen har börjat. Och hur ser då vårt förhållande ut till synden och lagen och döden? Ja, det är det som Paulus kommer att visa på. Han kommer inte att göra det till den stora saken, för synden och lagen och döden, det är de invändningar som vi har. Det är inte huvudsaken i de här kapitlen. Huvudsaken är ju vår frihet ifrån synden, vår frihet ifrån lagen, vår frihet ifrån döden. Det är det som är huvudpoängen. Men han undviker inte svårigheterna, utan han tar upp dem också, och det kommer vi också att göra. Så om vi tar nu då vers för vers här i sjätte kapitlet. Jag tror vi börjar med två versar. Paulus skriver: vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Och då vill jag att ni ska komma ihåg, nu har inte alla varit med alla gånger, men jag skulle vilja att ni ändå kommer ihåg vad vi läste i tredje kapitlet. För i tredje kapitlet, vers 5, redan där så fanns den här invändningen. Paulus har där försökt förklara, han lägger grunden här för Guds rättfärdighet. Han talar om människans orättfärdighet och så om Guds rättfärdighet. Han talar om judarna och att de i en mening inte har något företräde, för de är ju också syndare. Och han vill tala om då att det är tron som är det överordnade, och det gäller både för juden och för greken. Och så står det i vers 5: men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir då jag dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. De ska få den dom som de förtjänar. Paulus var ju så mån om, precis som jag har sagt här nu i inledningen, att det inte hänger på dig och mig. På vår tro eller på våra tillkortakommanden eller vad det nu kan vara. Utan allting är Guds verk. Och det är Guds rättfärdighet. Och ju mer vi har syndat, ju värre vi har betett oss, desto större blir ju detta att Gud ändå älskar oss. Och det här kunde judarna då som har skrivit till, eller för all del invändningarna i vår tid också, man kunde inte ta emot det. Och när man inte kunde ta emot det så säger man, jaha, men då kan ju vi fortsätta synda. Ni har själva hört de här invändningarna, människor som kanske inte är bekännare och säger, ja, ni som är kristna, ni kan ju synda och leva som ni vill, för ni får ju bara förlåtelse. Och till och med tanken att ju värre vi är, desto mer får vi förlåtet. Så den invändningen fanns. Och nu är vi tillbaka då till 6:e kapitlet, vers 1 och 2. Vad ska vi säga nu då? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli så mycket större? Och det där slår ju Paulus bort, naturligtvis. Han slår bort de tankarna som dumheter. Därför att de kristna är ju, som det står i den andra versen där, döda för synden. De har dött bort för synden och de lever för Gud. Och här måste vi slå upp en annan vers, nämligen i Galaterbrevet, för att vi ska få bredda förståelsen här av vad han säger. Det står nämligen så här i Galaterbrevet 2, vers 19. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Jag är korsfäst. Jag är död ifrån synden. Det Paulus betonar här är ju att eftersom vi nu inte tillhör Adam och inte tillhör mörkret, utan vi tillhör Jesus Kristus, så är vi i en ny relation till Gud. Vi har frid med Gud. Och detta är en, som det heter, en ontologisk sanning. Det vill säga, det är en sanning i ordets rätta mening. Det har med vårt väsende att göra. Vi talar alltså inte om en bild. Vi talar inte om något symbolspråk. Vi talar inte om någonting som ska hända. Vi talar om en grundläggande förändring som har ägt rum. Vi är korsfästa med Kristus. Vi är upptagna i Guds hushåll. Vi är Guds barn. Vi är inlemmade i Kristi kropp. Vi är hans lemmar. Vi är levande stenar i den heliga andes tempel. Detta är ontologisk, en verklig sanning. En förändring som har ägt rum i våra liv. Och det här är en förändring som Gud har gjort i våra liv. Vi kunde inte ta oss det här själva. Vi kunde inte åstadkomma det. Vi kunde inte förtjäna det. Utan Gud har gjort det här med oss. Och det här är ju naturligtvis stort. Och sen så säger han så här också. Jag lever i Kristus. Eller som i Roma, tillbaka i Romarbrevet 6, vers 2. Vi har dött bort från synden. Hur ska vi då kunna leva i den? Det finns en psykologisk sanning också. Nämligen den att vi lever. Det liv jag nu lever, det lever jag i tron på Jesus, Guds son, som har älskat mig. Det betyder att psykologiskt är det någonting som händer dagligen. Men det ontologiska, att jag är en ny människa, är överordnad det psykologiska. Så detta med att jag kan, mina känsloliv kan gå upp och ner och jag kan ha funderingar och så vidare, så är det ju i våra liv. Men det är underordnat det faktum att Gud har fött oss på nytt, gjort oss till sina barn. Och det är därför som vi behöver vara klara. Ni förstår ju själva hur tokigt det blir om det här vänds upp och ner. Så att man bygger sitt kristna liv på hur man själv tror eller vad man själv tänker. Och idag är det så deppigt. Och igår gick det bra, men idag är det eländigt. Alltså, är det det som är grundvalen för det kristna livet? Absolut inte. Utan den ontologiska sanningen att jag är Jesus Kristus måste vara grundvalen. Så nu har jag sagt det, jag vet inte hur många gånger, men så viktigt är det alltså. Men det hindrar inte att vi också upplever utan vi lever i tron. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta synda för att nåden ska bli så mycket större? Och det där är ju en retorisk fråga. Han använder den där retoriska frågan vid ett flertal tillfällen. Jag har skrivit upp att han använder samma fråga i kapitel 3, vers 5, kapitel 4, vers 1, kapitel 7, vers 7, kapitel 8, vers 31, kapitel 9, vers 14 och vers 30. Så det här är hans sätt, va? När han vill ha fram de här självklarheterna så använder han en sån här retorisk fråga. Och i grekiskan så är det väldigt tydligt. Min gamla grekisk lärare som jag hade på gymnasiet, han sa att det här, hur han säger nu, visst inte, står det i den här översättningen, visst inte, men min gamla grekisk lärare, han menar att det borde översättas i helsike heller. Alltså det är ett kraftuttryck som Paulus använder. Och även om det är olämpligt då i vårt sammanhang att säga så, va, så säger det någonting om hur stark Paulus avfärdar det här. Vad är det för dumheter? Förut sa vi, var vi syndens slavar. Nu har vi bytt ägare. Nu tillhör vi Jesus Kristus. Ska vi då gå tillbaka till och tjäna syndens herre? Vad är det för dumheter? Hur kan man ha en sån invändning? Ja, det kan man ha om man inte är trygg i det där ontologiska skiftet. Det är därför som det är så viktigt. Jag vet väl att jag kommer till korta och att jag gör sånt som jag inte borde göra. Och som Paulus säger i sjunde kapitlet, det jag vill göra det gör jag inte, och tvärtom och så vidare. Men jag får inte övervärdera det. Jag måste ju få falla tillbaka till detta, att jag är i Kristus. Det måste ju vara det som är själva drivkraften för en kristen. Det är därför som Paulus säger också om sin kötsliga natur att i den bor inget gott, det vet vi väl. Så den behöver vi inte bry oss om. Det vi behöver bry oss om är att vara lyhörda för Guds ord och för Jesu Kristi herravälde, för den heliga andes tilltal. Det är det som är det viktiga. Att vi sen misslyckas eller inte räcker till, det är rätt ointressant. Det viktiga är att han får fortsätta att verka ibland oss och i oss. Det är det helt avgörande. Och därför får vi aldrig tappa den levande relationen med honom. Aldrig tappa tron på honom. Så var det med det. Vi har alltså dött bort från synden. Här har jag skrivit upp då, ja, det var det jag läste tidigare, men jag har skrivit upp det igen då, att Paulus beskriver här synden som en ond herre som utövar eller vill utöva herraväldet över oss. Till exempel, jag har skrivit upp vers 6, där står: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt. Ja, så det står på slutet där. Så att vi inte längre är slavar under synden. Där ser ni att synden är som en herre som utövar herravälde över oss. Det kommer igen i vers 10. Hans död var en död från synden en gång för alla. Alltså vi har dött bort ifrån den gamla herren. Den gamla ägaren är inte vår ägare längre. I förhållande till honom är vi döda. Så står det i vers 11. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden. Och det kommer i vers 12 igen. Synden ska därför inte härska ibland er. Eller i vers 13. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst. Alltså gång på gång på gång så skriver han det här. För att liksom verkligen stryka under. Vers 14. Synden skall inte vara herre över er. Vers 18. Ni var syndens slavar. Nej, det var vers 17, va? Det syns lite dåligt här. För ni var syndens slavar. Vers 17. Och det kommer vidare i vers 18, 20, 22 och 23. Alltså gång efter gång efter gång så säger Paulus: nej, ni kan ju inte göra syndens gärningar. Ni hör inte hemma där. Ni är inte där. Rent objektivt, rent juridiskt så är ni inte där. Att göra syndens gärningar när man tillhör Herren Jesus Kristus, det är att göra emot sitt eget väsen. Det är att handla emot sig själv. För att inte tala om att handla emot Herren. Så Paulus är jättenoga med det. Nu är inte Paulus ute efter, så att jag hoppas han inte tänker så eller förstår det som så att ja, men det händer ju att jag gör sånt som är fel, och det händer ju att jag till och med medvetet gör sånt som jag vet att jag inte borde göra. Ja, men bortse från det. Du kan inte ta fasta på det. Det är inte det du ska tro på. Du måste gång på gång på gång alltså vända dig åt rätt håll. Det är ett pågående verk. Det Paulus kallar det på andra ställen för tronskamp. Att hela tiden vända sig till det som Gud har gjort i Jesus Kristus. För det han har gjort, det har han gjort. Oavsett hur vi beter oss. Jag menar inte att vi ska så att säga underskatta när vi handlar något fel. Det ska vi naturligtvis inte göra, inte bortse från det. Men vi ska vara införstådda med att i vår kötsliga natur så finns det inte något gott. Synden bor i mig och jag kan inte göra någonting åt det. Och inte du heller. Och just därför som vi är liksom i den meningen så är ju den kötsliga naturen, det blir fel om jag nu säger att den fortfarande är kvar under synden, för det är den inte, för den är friköpt, men den är under en sådan behandling så att denna korsfästelse som pågår, det är ett avklädande som pågår. Kristi död förverkligas i mitt liv. Synden och döden verkar i den gamla köttsliga naturen. Den har ingen framtid. Vi håller på att skalas av hela tiden, varje dag, varje vecka. Och vi ska inte vara ledsna, för som kristna behöver vi inte vara ledsna för att vi har syndat eller att vi har gjort fel eller att vi inte räcker till eller vad det nu kan vara för något, tänkt dåliga tankar. Du behöver inte vara ledsen för det, därför att det är ju i sig en drivkraft till att vända sig till Kristus. Det är ju det som gör att vi är helt beroende av Kristus hela tiden. Både morgon och middag och kväll. Jag håller på och läser nu Martin Luther dag för dag. De har plockat ut och lagt upp Lutherord för varje dag hela året. Och nu är vi ju fast i tiden och han kommer in på prövningar och svårigheter och motgångar. Han talade gärna om sånt, Luther. Och han säger ju att det är ju välsignat. För hade vi inte haft det, då hade vi gått bort ifrån Gud. I vår bekvämlighet. Då hade vi klarat oss själva. Men i och med att vi plågas av det här att inte räcka till, så är vi nödgade att vända oss till Kristus. Och hålla oss till Kristus. Och han verkar också genom tillkortakommanden och synder. Så vi behöver inte vara rädda för våra egna misslyckanden. Men vi behöver förstå dem i sitt sammanhang. Nåja, vi tillhör alltså en annan, och det är ju ren juridik. Att vi tillhör inte synden, utan vi tillhör rättfärdigheten. Vi tillhör den rättfärdige och har del av hans liv. Det är ju ren juridik. Det är klart och tydligt, svart på vitt. Det är ju Guds ord. Det är ju djupt tragiskt att det finns kristna människor långt in i våra sammanhang, i våra kyrkor och församlingar, som inte har det här klart för sig, eller som inte hör det här som vi pratar om. Hur har vi inte grundvalen klar för sig? Så det här är ju så grundläggande och så viktigt. Och vi är inte färdiga med det än, utan vi kommer se mer av det. Nu läser vi vers 3, 4, 5. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Och då är vi inne i den här, jag sa tidigare att det var liksom fyra faser. Först detta att förvandlingen har börjat, sen det här med invändningarna som man återkommer till då. Och nu det tredje, detta med dopet. Dopet var ju det personliga tillägnandet. Det var ju dopet du fick del av allt det som vi har talat om. Och då står det här att vi har blivit döpta till hans död. Och då är det så här att med dopet, att det finns olika slags dop. Och vill du ha bibelord på det så är det ju bäst att läsa Hebreerbrevet 6:2. Jag kan se där hur det står, det är olika översättningar, men i Hebreerbrevet 6:2 så står det, ja, 6:1 och vers 2. Låt oss lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om reningar och handpåläggning. Med undervisning om reningar står här. Jag vill minnas att det är i någon annan översättning står med undervisning om olika slags dop. Spelar mindre roll. Men det finns ju olika slags dop. Det är det som är min poäng. Ja, vad då för olika slags dop? Ja, du har det i gamla testamentet förstått. I Moseböckerna. Alltså reningar som det översatt här. Att man renade sig på olika sätt. Också genom nedsänkning av kroppen. Essierna som ni har hört talas om, som ju var en man brukar säga att det är sekt, men jag tycker det låter sig nedvärderande. Det kanske bättre säga en sorts klosterorden, en judisk klosterorden nere i Qumran. De praktiserade ju dop, vad jag förstår, mer eller mindre dagligen. Alltså en person döptes många gånger, va? För det var en reningsprocess. Johannes Döparen, han förkunnade att vi skulle döpas till syndernas förlåtelse. Men här står det inte så. Här står det till Kristi död. Så det är skillnad på dop och dop. Och Paulus, han vill att vi ska ha klart för oss att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död. Till Kristus Jesus. Till hans död. Eis på grekiska. Och jag läser i kommentarerna att det här lilla ordet eis, och Erik får väl rätta mig eller diskutera efteråt om man vill, men att i ordet ligger sannolikt alltså en rörelse, en förflyttning. Man använder det här ordet, den här propositionen, när man i bokföringen, när man ska föra över från ett konto till ett annat konto, till ett annat konto. Så i det här ordet ligger en rörelse. Vi är döpta till Kristi död. Vi är införlivade i Kristus. Och förmodligen så ligger i själva ordet också den här nedsänkningen av hela kroppen. Att man trycks ner, så att säga, ner i Kristi död och ner i Kristi grav. Och det är ju någonting annat än de här andra dopen, reningarna eller bekännelsen till, som Johannes Döparen hade till syndernas förlåtelse. Att man skulle bekänna genom att döpas till syndernas förlåtelse. Det här är någonting annat. Och då finns det en svårighet som Fitzmaier, som är en av dem som jag har läst. Fitzmaier som är en, jag tror att han är jesuit. Han är otroligt kunnig, han har skrivit en kommentar till Romarbrevet som är, ja, det kanske inte är 1000 sidor, men den är nära på. Och den är ganska sent skriven, så att han har ju läst alla kommentarer och så har han liksom jobbat själv. Så att den är oerhört lärd, va? Han tar upp problematiken med dop och tro här. Och det är ju intressant för västerlänningar. För det har ju västerlänningar alltid sysslat med. Om man ska vara tro före eller tro efteråt eller tro samtidigt. Eller hur man nu har det lite i olika sammanhang, va? Men han gör det därför att om du tänker efter i kapitel 5, eller ännu mer i kapitel 4, så är det ju tron som är huvudämnet i Paulus undervisning. För det som han skriver, och då adresserar han ju särskilt det judiska folket, kapitel 2 och 3 och 4, det är ju att laggärningarna, som han inte är emot, men de räcker inte. Man kan inte liksom genom laggärningar frälsa sig själv, utan det är tron som är överordnad. Tron på Kristus. Tron till Kristus. För det är Kristi verk som är avgörande. Och eftersom det är så, det här är ju så viktigt för Paulus, eftersom det är så, så kan ju också hedningar som saknar lag och laggärningar, också de kan bli frälsta. Annars skulle de inte kunna bli frälsta. Om det hängde på laggärningar och på att man gjorde lagen, då kan ju inte hedningarna bli frälsta, för de har ju ingen lag. Så det här med tron är jätteviktigt. Och så säger han ju då att vi ska tro som Abraham trodde. Så tron är viktig när vi nu kommer fram här till dopet. Tron och dopet. Det handlar om dem som tror på Jesus Kristus. Men nu är det ju så här då, om vi tar det till vår tid. Och jag tror att vi har Paulus med mig. Att själva tron i våra sammanhang, inte minst i de frikyrkliga sammanhangen. Men själva tron kan ju också bli som en laggärning. Man måste tro för att bli döpt. Och nu balanserar vi här lite grann. För måste man verkligen det? Paulus, eller Fitzmaier, är tydlig med, och som Fitzmaier säger, det är att han säger, och jag tror att det är helt riktigt, att Paulus, han hämtar inte sin undervisning om dopet ifrån skriften, alltså ifrån Gamla testamentet. För det finns inte där om att vi kan bli döpta till Jesu Kristi död och uppståndelse. Utan han har fått sin undervisning någon annanstans ifrån. Paulus har inte hämtat det här med dopet och undervisningen om dopet ifrån esséerna. För Paulus talar inte om tvagningar eller reningar eller någonting sånt. Det är ett annat innehåll i det kristna dopet. Paulus talar inte som Johannes döparen gjorde, om att nu ska ni döpa er så att ni får syndernas förlåtelse. Därför måste ni döpa er. Så talar inte Paulus. Då gjorde Johannes döparen. Det som ligger närmast till hans att tro, det är att Paulus har tagit till sig dopet, eller den undervisning om dop som fanns i mysteriereligionerna. Och mysteriereligionerna på den här tiden, det var alltså, kan man säga, som hemliga sällskap, typ som, ja, det finns ju hemliga ordnar och sånt i vår tid också. Där har man ju också dop. De utförs på lite olika sätt. Och hos esséerna, skriver Fitzmaier att det finns många likheter med dopen i mysteriereligionerna, där man också kan övergå från mörker till ljus. Förut var jag blind, men nu har jag fått min syn och så vidare. Så har man då dopet. Men då var det som så i mysteriereligionerna att man hade någon typ av upplevelse. Någon typ av erfarenhet. Och det var ju därför hade man ju de här orgierna och de häftiga mötena på att säga och sånt, va. Och när man fick den här erfarenheten, då skulle man i dopet identifiera sig med den här guden. Och sedan så skulle man då kunna börja på nytt. Det låter alltså ganska likt som ett kristet dop. Och då så säger Fitzmaier att ja, Paulus har nog snarare knutit an till det. Det finns likheter, men det finns också avgörande olikheter som visar att det inte är hämtat från mysteriereligionerna. Och vad är det för olikheter då? Jo, det är den olikheten att i det kristna dopet så är det Gud som verkar. Det är alltså inte så att människan kommer fram till några erfarenheter eller bestämmer sig för att nu ska jag bli döpt eller tror tillräckligt mycket och så vidare. Därför det som sker i dopet, det är att Gud förmedlar evangeliets kraft, rättfärdigheten in i en människas liv. Vi är mottagare utav dopet. Men Gud är den som stämplar dig med dopet. Gud är den som är. Så var det inte i mysteriereligionerna. Där skulle man ju komma till guden. Men det är kristna tron, det är guden som kommer till oss. Och det är den avgörande skillnaden. Och då kan man fråga sig, vad har Paulus fått det här ifrån? Jo, om du läser Markus 10 så står det ganska klart. Markus 10. Det alltså handlar om Jesus. Och Jakob och Johannes, Zebedeus söner, kommer fram till Jesus. Vers 35. Och säger, vi vill att du ger oss vad vi ber om. Ja, vad vill ni att jag ska göra för er? Ja, den ene ska få sitta på din högra sida i din härlighet, den andra på den vänstra. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? Alltså, han talar ju om sin död på Golgata kors och sin uppståndelse. De svarade, ja det kan vi. Jesus sa till dem, den kalk som jag dricker ska ni dricka. Och med det dop som jag blir döpt med ska ni döpas. Och så vidare. Det finns alltså redan hos Jesus själv en ganska tydlig föreställning om, vi kallar det för eldsdopet. Men det är ju bättre att bara säga dop då. En ganska tydlig föreställning om att hans lidande, hans död på Golgata kors, hans begravning och sedan att han uppväcks från de döda på tredje dagen och får sitta på faderns högra sida. Det är Jesu dop. Och det är detta Jesu verk som förmedlas i det kristna dopet till en människa. Och kom nu ihåg det som vi har sagt tidigare, det där ontologiska, det vill säga att vi har flyttats från Adam. Precis som vi alla tillhörde Adam av födseln och av naturen, så har vi genom Guds verk flyttats över till att vara under Jesu Kristi herravälde. Vi har fötts på nytt, vi har förklarats rättfärdiga utav Gud. Det här är ett Guds verk helt igenom. Och det är det som Gud gör i dopet. För dopet är ju förmedlandet, och du tar emot det genom tron. Men det är ett förmedlande till dig. Din tro är inte det avgörande, det är en sorts mottagare, en sorts öppenhet. Det är ju inget, det är inte så att du kan lägga till någonting. Utan det är helt och hållet det som Gud gör genom dopet. Och det dopet är det personliga förmedlandet. Så det finns alltså inget mänskligt, det finns inget religiöst engagemang, ingen mänsklig strävan hos Paulus som gör att dopet är ett riktigt dop. Utan det här är uteslutande Guds verk. Ni har blivit döpta till hans död. Och det är ju så vi ser på dopet, och det är så vi bekänner dopet, att Vi förenas med Kristus. Vi lämnas in i Jesu död och uppståndelse genom dopet och tron. Genom tron så står det klart för oss. Och det betyder, är ni med nu? Det betyder ju att vi tillhör inte längre synden. Vi tillhör ju Kristus. Vi är döpta till hans död. Så den synd som vi på olika sätt är bärare av, den är inkopplad in i Kristi död. Så våra liv, vår död, vårt avklädande, vårt död är sammankopplat med Jesus Kristus och med det han har gjort. Då tillhör vi inte längre synden, då tillhör vi honom. Du kan inte tillhöra både och. Dopet är alltså själva, jag kan säga, beviset på att Gud har kommit till dig. Att det gäller dig. att Jesus är Herren. Du är vattenstämplad, du är märkt med dopet för resten av livet. Kan aldrig bli odöpt. Apropå att man döper om sig och sånt, så sa ju Martin Luther, för det fanns ju på den där tiden också på 1500-talet, människor som döpte om sig eller som döpte sig kanske både 2 och 3 gånger. Då kommenterade Martin Luther det med, genom att säga: om du så låter döpa dig 2000 gånger så finns det bara ett dop. Du kan döpa dig hur många gånger som helst, det förändrar inte det faktum att det är Guds verk genom Jesus Kristus som förmedlas. Det är hans dop. Och det kan man se också i den grekiska texten, där det står att vi har blivit begravda med honom. Det är alltså i vers. Vi är förenade. Nu ser jag. Vad har vi den? Det är redan i vers 4. Vi har inte kommit längre. Vi har alltså genom dopet till döden blivit begravda med honom. Och där använder man i grekiska ett syn, alltså ett prefix, syn tillsammans med. Så vi identifieras med, vi infogas i Kristi verk. Man skulle använda samma ord om man tar en gren ifrån ett fruktträd, klipper av den och inympar den i ett annat träd. Man inympar det här i ett annat träd. Vi är tagna och inympade i Jesus Kristus. Och det betyder att vi får del utav honom och utav allt det som han har gjort. Vi är lämmar i Kristi kropp. Och detta är Guds verk. Det är vad han har gjort med oss. Och det här som Gud har gjort med oss, det är grundvalen, utgångspunkten för mitt liv. Inte vad jag lyckas med eller misslyckas med. Jag har väl lika många gånger som ni känt att jag har varit en dålig människa och bekänt mina. Det är inte det handlar om. Det handlar om vad Gud har gjort för mig i Jesus Kristus. Det är utgångspunkten. Och vi vet att när vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesu Kristi blod är så värdefullt så att det renar mitt samvete. Jag behöver inte ha dåligt samvete. Även om jag skulle behöva mänskligt sett ha dåligt samvete, så behöver jag inte ha det, därför att Kristi blod renar mig. Och det, jag är intagen i Kristus. Det är inte längre jag som lever, utan det är Kristus som lever i mig. Jag är förenad med honom. Det här är alltså inte, jag talar nu inte om en målsättning. Jag talar inte om hur det kommer att bli, utan jag talar om hur det är hos en kristen. Utgångspunkten för en kristen. Vi är nya skapelser i Kristus, står det i andra Korinthierbrevet 5:17. Och så har vi då det fjärde och sista som jag vill hinna med. Nämligen hur den här förvandlingen i våra liv går till. Det står ju här också i vers 4. Vi har blivit begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Det är inte liksom efter döden, utan det här och nu. För att vi här och nu ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Hur går förvandlingen till i våra liv? Ja, vi tänker nog lite till mans, åtminstone i vår tradition, att ja, det är ju syndabekännelsen och så blir man förlåten igen och Gud helgar oss. Vi kanske inte skulle uttrycka oss så som Paulus uttrycker sig och som jag vill uttrycka nu. Vi förvandlas genom Faderns härlighet. Det är så helgelsen går till. När Faderns härlighet kommer ibland oss och till oss, då förvandlas vi. Vi kan titta lite närmare på det där med Faderns härlighet. Därför det var ju som så att, som vi har läst tidigare nu i Romarbrevet, att Gud visade sin rättfärdighet. Han visade sin rättfärdighet när Jesus Kristus dog på Golgata kors. Ja, hur kunde vi se Guds rättfärdighet då? Jo, Guds rättfärdighet kräver ju syndens lön är döden. Och det här kan inte Gud göra avkall på. Men det gör han ju inte heller med sin älskade son. Han visar ju att han är rättfärdig och att syndens lön är döden. Så att när Jesus Kristus tar synden, då måste han också dö. Gud har visat sin rättfärdighet i Kristi död. När det har ägt rum, då har också Gud juridisk rätt att förlåta oss för Jesu Kristi skull. Vi blir förlåtna, inte därför att vi förtjänar det, inte därför att vi skulle kunna tillägna oss det så att säga, i egen kraft eller på något sätt kunna utverka det, utan därför att Kristus har dött och därför att Gud älskar oss. Han har juridisk rätt att förlåta dig och mig. Så visar han sin rättfärdighet. Både att han låter Kristus dö och att han förklarar oss rättfärdiga. För det kan han göra på grund av vad Jesus Kristus har gjort. Nu vill jag säga det här då. Detta är samtidigt en uppenbarelse av Faderns härlighet. Det är inte bara syndens lön är döden. Det är inte bara en förskräcklig korsfästelse, en bedrövlig död och begravning. Det är Faderns härlighet. Han visar sin härlighet när han offrar sin son. Det här med att han visar sin härlighet. Jag tänker också på, jag har några bibelställen här, ska se vad jag har med tiden. Andra Mosebok. Kapitel 15, vers 6. Det här är alltså den lovsång som Israels barn sjunger när de har lämnat Egypten, kommit igenom Röda havet och kommit över på andra sidan. Då brister de ut i en lovsång och en tillbedjan. Och då står det i vers 6. Din högra hand, Herre, härlig i sin kraft. Din högra hand, Herre, krossade fienden och så vidare. Och lite längre ner i 11:e versen. Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du härlig i helighet? Du räckte ut din högra hand, vers 12 och vers 13. Du ledde med din nåd det folk som du återlöst. Och så vidare. Så du har härligheten och kraften, eller makten, går här tillsammans. Titta också i kapitel 16. Vi bara vänder bladet och läser i vers 7. Moses och Aaron som talar till Israels barn. Och så säger de att imorgon ska ni se Herrens härlighet. Och då ska Herren göra under. Här han uppenbarar sin härlighet i makt och i ära. Och i vers 10. När sedan Aaron hade talat till hela Israels menighet vände de sig mot öknen och se, då visade sig Herrens härlighet i molnskyn. Och då är det så enkelt som jag sa tidigare. När Herren uppenbarar sin makt, sin härlighet, då förvandlas vi. Det är så helgelsen går till. Och nu kanske du har ett annat ljus på det här eländet som vi hör så ofta och tänker så ofta. Ja, men jag har syndat och jag har gjort sånt som var fel och jag har inte räckt till. Och ni skulle bara veta hur jag betett mig. I den situationen uppenbarar Gud sin härlighet. I den situationen ger han dig nåden. I den situationen tar han bort skulden och renar ditt inre med sonens blod. Han uppenbarar sin makt och sin härlighet i evangeliet. Det evangeliet, de goda nyheterna, är fördolt för människor som inte är kristna. Men för oss har täckelset tagits bort. Och vi förvandlas till hans avbild, står det i andra Korinthierbrevets tredje kapitel. Vi förvandlas genom Faderns härlighet. Jag måste erkänna det att jag har tänkt många gånger att helgelsen, så mycket har jag förstått att jag försökte nämligen helga mig själv när jag var yngre. Genom att läsa mera i Bibeln och be mera och liksom vara, liksom försöka leva kristet som det hette. Bara för att upptäcka att det inte lyckades. Det gav inte de resultat som jag önskade. Sen upptäckte jag att Gud är den som helgar. Jag tror det är Hebreerbrevet 2:11. Gud är den som helgar. Jag har vetat det i decennier att det är Gud som gör helgelseverket. Men jag har fortfarande tänkt att helgelsen är något plågsamt, ett lidande, ett avklädande, någonting som är ur mänsklig synvinkel förnedrande, skamfyllt. Att jag blir förändrad på det sättet. Späkning har inte jag sysslat med, men det hör ju till det här i fastetiden och sånt, att det skulle vara liksom ett inslag i det hela. Men nu ser jag, nej, det är genom Faderns härlighet som jag blir helgad. Det är inte, om jag har stora misslyckanden eller många misslyckanden eller få misslyckanden, om jag har råkat ut för mycket motgångar eller lite motgångar, nej, det är Faderns härlighet. För när Faderns härlighet kommer ibland oss och när Gud blir stor för dig och mig, då förvandlas vi. Eller hur? Ni känner igen det. Det är då det sker. Så det kristna livet är inte en kamp emot synden. Det kristna livet är en kamp att hålla sig till Jesus Kristus. Att ta emot liv och övernog med liv. Det är kampen. Det är kallelsen. Kallelsen är att bli fylld med hans heliga ande. Det är inte så att man måste be mycket och länge och våndas för att få del av den heliga ande. Gud vill inget heller än att ge sin heliga ande. Kampen är att ha ögonen fästade på honom. Att kunna lyfta sitt hjärta och vara mottaglig för hans härlighet. Då sker helgelsen. Men jag tror att också detta att vi liksom öppnar oss för Gud, också det tror jag är ett sorts Guds verk. Men vi kommer att se mer och mer av detta. Det står ju så här också, hinner vi med, i Romarbrevet 6. Vi blir begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Där står det ju. Det är det som är kallelsen. För att ni ska leva det nya livet. Jag står i 8 kapitlet, så står det i vers 17. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Här i tiden, i en mening. Kanske avklädda till det yttre men påklädda i det inre. Förhärligade av honom. Sen så står det också för att vi ska leva det nya livet. Och det här måste vi ha med och det hinner vi väl åtminstone säga. Annars får vi plocka upp tråden där nästa tisdag. Det här är ju ett sorts favorituttryck hos Paulus. Han använder det grekiska ordet peripatein som ofta kan översättas med vandra. Att vandra Guds väg, det är ju presens vi talar om, det är någonting vi gör dagligen. Att vandra Guds väg och att leva det nya livet, det är samma sak, det är samma ord på grekiska. Vi är kallade att leva det nya livet. Ja, det kan låta lite andligt sådär, men svårgripbart. Men vi är kallade att vandra. Det blir mer påtagligt. Vi är kallade att vandra Herrens väg. Och där får vi nog avsluta, så får vi plocka upp tråden där nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var Romarbrevets 21 del vi höll på med. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.